Idag ska vi läsa ifrån första Mosebok 41. Josef tyder faraos drömmar. 2 år därefter hade farao en dröm. Han stod vid Nilen och upp ur floden kom 7 vackra och feta kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom 7 andra kor upp ur Nilen, fula och magra. Och de ställde sig på stranden bredvid de andra korna. Och de fula och magra korna, de åt upp de 7 vackra och feta. Sedan vaknade farao. Men han somnade om och hade en ny dröm. Han såg 7 ax komma upp på samma strå, välmatade och fina. Efter dem såg han 7 andra ax skjuta upp, tunna och svedda av östanvinden. Och de tunna axen slukade de 7 välmata och fulla axen. Sedan vaknade farao, och då förstod han att han hade drömt. På morgonen var farao fylld av oro, och han skickade bud efter alla siarpräster och visa män i Egypten. Fara berättade sina drömmar för dem, men ingen kunde tyda dem åt honom. Då tog förste munskänken till orda. Nu måste jag påminna mig om mina försyndelser. En gång hade farao blivit vred på sin tjänare och låtit sätta mig i häkte hos befälhavaren för livgardet. Mig och förste bagaren. Där hade vi under samma natt varsin dröm, han och jag. Och våra drömmar hade varsin särskilda tydning. Hos oss hade vi en ung hebré som var slav hos gardesbefälhavaren. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde dem för oss, varje dröm för sig. Och så som han hade uttytt dem för oss, så blev det. Jag fick tillbaka min ställning och den andre, han blev upphängd. Då lät farao skicka efter Josef och man skyndade sig att hämta honom från fängelset. Josef, han fick raka sig och byta kläder och så kom han inför farao. Och farao sa till Josef, jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Och nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar som du får höra. Och Josef svarade farao, inte jag, men Gud ska ge farao ett lyckosamt svar. Då sa farao till Josef, jag drömde, jag stod på Nilens strand och uppe floden kom då 7 feta och fina kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom 7 andra kor upp och såg eländiga och fula och magra ut. Jag hade aldrig sett så fula kor i hela Egypten. Och de magra och fula korna, de åt upp de 7 första, de feta. Men när de hade fått dem i sig så märktes det inte på dem. De var lika fula som förut. Och så vaknade jag. Och sen drömde jag att jag såg 7 ax komma upp på samma strå, fullmatade och fina. Efter dem såg jag 7 andra ax skjuta upp, torra och tunna, svedda av östanvinden. Och de tunna axen slukade de 7 axen. Jag har berättat detta för siarprästerna, men ingen kan förklara det för mig. Thank you. Josef sa till farao: Faraos drömmar en och samma dröm. Gud har talat om för farao vad han tänker göra. De 7 feta korna, det betyder 7 år. Och de 7 fulla axen betyder också 7 år. Det är en och samma dröm. De 7 magra och fula korna som kom upp efter dem betyder 7 år. Liksom de 7 axen som var tunna och svedda av östanvinden. Det ska bli 7 hungersår. Det som jag redan har sagt farao, Gud har visat farao vad han tänker göra. Det ska komma 7 år med stort överflöd i hela Egypten. Men efter dem kommer 7 hungersår, så svåra att man inte ska minnas något av överflödet som var i Egypten. Hungersnöden kommer att föröda landet och det ska inte finnas några spår av det överflöd som fanns där. Till den hungersnöd som kommer, den blir mycket svår. Att farao drömde 2 gånger betyder att Gud har fattat ett fast beslut och att han snart ska sätta det i verket. Därför bör farao nu se sig om efter en klok och förståndig man att göra till styresman över Egypten. Farao bör gripa in och tillsätta fogdar i landet och kräva in en 1/5 av skördarna i Egypten under de 7 överflödsåren. Under de kommande goda åren ska fogdarna samla in livsmedel. Och i städerna ska de lägga upp spannmålsförråd som står till faraos förfogande. Och de ska hålla lagren under bevakning. På det viset så får Egypten ett förråd av livsmedel för de 7 hungersåren som kommer över landet. Så att de inte dukar under för hungersnöden. Farao och hela hans hov fann förslaget gott. Och farao sa till sina hovmän: Finns det någon som äger Guds ande så som han? Sen sa han till Josef: Eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du ska förvalta de kungliga egendomarna. Och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen, det ska vara mitt enda företräde framför dig. Farao sa till Josef: Härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten. Och farao, han drog av sig sin sigillring och satte den på Josefs finger. Och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en guldkedja om hans hals. Han lät honom åka i den näst förnämsta vagnen och framför honom ropade man: Avräck, avräck! Så gjorde farao honom till styresman över hela Egypten. Och farao, han sa till Josef: Jag är farao. Men utan din befallning skall ingen i hela Egypten lyfta hand eller fot. Farao gav Josef namnet Safanet Paneach och gav honom till hustru Asenat, dotter till Potifera. Det var prästen i On. Josef var då 30 år när han stod inför farao, kungen av Egypten. Josef lämnade farao och företog en resa genom hela Egypten. Under de 7 överflödsåren gav landet rika skördar. Under dessa 7 år av överflöd i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna. I varje stad lagrades det grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. Och Josef la upp förråd av spannmål i stor mängd. Det var som havets sand. Till sist fick man sluta räkna. Det gick inte att hålla räkning längre. Innan det första hungersåret kom fick Josef 2 söner med Asenat. Dotter till Potifera, prästen i On. Den förstfödde gav Josef namnet Manasse. Ty, sa han, Gud har fått mig att glömma både mina olyckor och min släkt. Den andra sonen gav han namnet Efraim. Ty, sa han, Gud har gett mig livsfrukt i mina vedermödors land. När de 7 överflödsåren i Egypten var förbi började de 7 hungersåren så som Josef hade förutsagt. Alla länder drabbades av hungersnöd, men överallt i Egypten hade man bröd. När man började känna av hungersnöden över hela Egypten och folket ropade till fara efter bröd, svarade han: Gå till Josef och gör som han säger. Då när hungersnöden hade drabbat hela landet öppnade Josef alla spannmålsförråden och sålde säd till egyptierna eftersom hungersnöden var svår i Egypten. Och från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef, för det var svår hungersnöd överallt.
Detta är ju predikoserien med långa texter. Och förhoppningsvis lite kortare predikningar, men jag är inte så tvärsäker. Men vi tar upp en gammal tradition som ni som har gått väldigt länge i Smyrna minns. När Bertil Olinglund var pastor här så sa han ibland, nu ska jag läsa en bibeltext. Och så läste han 3 kapitel eller något sånt. Så det här är ju ändå kort. Dagens predikan bygger på egentligen en enda tanke som blir uppenbar i historien om Josef. Och den lyder så här. Den som får framgång i livet måste vara utrustad med ett gott minne. Framgång med kort minne är en katastrof. Det är någon slags sammanfattning av det jag vill säga. Det finns en frestelse i framgången som den här söndagens tema ju antyder. Många har fallit för den frestelsen. Det gick så bra och det slutade så illa. Ibland därför att lyckostjärnan liksom slocknade, karriären tog ett oväntat slut. Men lika ofta därför att karriären tog sån fart så att relationer till nära och kära tog stryk längs väg och slutet blev allt annat än gott. Ska återkomma till det precis i det sista av predikan. Framgången är inte ful. Det är viktigt att säga. Men den är farlig, vilket är något annat. Farligare än motgång, om du frågar mig. Och historien om Josef innehåller faktiskt en slags teologi för detta. En framgångsteologi om du vill, men inte hur du ska bli rik och känd och mäktig. Det är en framgångsteologi som mer handlar om hur du ska kunna bevaras som du. Och som en människa som går att leva med om det mesta i ditt liv en tid skulle gå fruktansvärt bra. Innan vi kommer till framgångshöjderna i den här berättelsen så ska vi bara dröja en stund i det fängelse där vi mötte Josef i Urbans förra predikan förra söndagen. Det finns ett par upplysningar där. I det mörker han oförtjänt har hamnat i som är värda att notera innan det vänder, för snart vänder det. De här små ledtrådarna kan mycket väl handla precis om detta. Hur man klarar framgångens frestelse. Första anmärkningen är följande. Det är Josefs fantastiska förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Märk det. Nu har han smakat privilegierna en gång. Han vet hur bekväma privilegierna kan vara. Men när de plötsligt är borta så gör han det bästa av de nya förutsättningarna. Han finner nya uppgifter i fängelset och han sköter dem på ett sätt som tydligen väcker djup respekt. Någonstans i andan av att han tycks säga, ja, det här var inte vad jag drömde om. Det kunde ha varit annorlunda. Men nu är det så här det är. Och så gör han det bästa av det. Hans sätt att tjäna i det undanskymda, där ingen från omvärlden applåderar honom, kvalificerar honom för det stora offentliga uppdrag som han alldeles snart ska kastas in i. Och någonstans så hör man ju orden från Jesu liknelse om talenterna. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Det andra är att han litar på Gud som han gör. Och gör det han själv kan bidra med eller göra. Märk att efter det att han har uttytt drömmarna, munskänken och bagaren har släppts ur sitt fängelse, så skickar han med, innan munskänken lämnar fängelset, så skickar han med honom en liten men inte oansenlig eller oviktig vädjan som lyder så här. Men tänk på mig när det går bra för dig och visa att du är min vän genom att påminna farao om mig så att jag slipper ut härifrån. Jag rövades bort från hebreernas land och här har jag oförskyllt kastats i fängelse. Den vädjan skickar han med. Alltså, att lita på Gud är inte synonymt med att sluta agera själv. Det är bara att ha tågordningen klar för sig. Förtrösta på Gud. Det är han som gör det. Men glöm aldrig att ställa frågan. Finns det någonting jag själv kan göra i den situation som nu har uppstått? Ni vet hur det går. Munskänken glömmer, som man gärna gör när det går fort och bra. Han glömmer och det går 2 långa år. Men plötsligt, förmodligen en dag som alla andra i fängelset, så vänder det och då går det rasande snabbt. Man skyndar sig att hämta Josef. Han får snabbraka sig, hade tydligen inte ens hunnit det. Och han får nya kläder på sig. Och samma dag som han har utfört sina morgonsysslor i fängelset så står han i händelsernas centrum. Farao har drömt en dröm. Den dröm som ska föra Josef observera rakt ut i hans egen dröm. Där bröderna ska komma och buga som kärvar och stjärnor inför honom. Och det här är fruktansvärt spännande. Josefs dröm dockar i någonting som är större än hans egen lycka. Större än ett familjedrama. Det handlar plötsligt om landet och om länderna runt omkring. Inte om framgång för sin egen skull, men om betydelse i ett större sammanhang. Det var inte mycket Josef kunde göra för sin egen framtids skull under åren i fängelse. I stort sett kunde han bara varje dag lita på Gud, att Gud hade en väg. Men det lilla han kunde bidra med, det gjorde han. Han utförde sitt jobb lite bättre än han måste. Han talade försiktigt för sin sak med en medfånge. Och så, inte minst, så använde han de gåvor Gud hade lagt i hans liv, oavsett var han befann sig, till och med i fängelset. Samma hållning finns där. Lita på Gud, men gör det du kan. Och den kommer så tydligt fram i hans tydande av drömmar. När han i fängelset får frågan om han kan uttyda drömmarna, så svarar han ju att tyda, det är Guds sak. Men, säger han, berätta för mig. Alltså, att lita på Gud gör inte dig själv oviktig. Men igen, ordningen är viktig. Samma ton i skällan, 2 år och mer än 700 dygn i fängelse senare. När han står inför makten och makten undrar om han kan ge uttydningen på drömmarna om korna, så svarar han i precis samma anda. Inte jag, men Gud ska ge farao ett lyckosamt svar. Och när han har sagt det, då börjar han tala, och han gör det frimodigt. Märk att de 2 åren i fängelset inte har pulveriserat hans hållning. Han säger samma sak när han står inför makten som han har sagt till sina olycksbröder i fängelset. Jag tror att det här är en framgångsfaktor, vad nu framgång är. Vila i Gud. Vet att det är Gud som gör det. Men gör också det lilla du kan själv. Gör det. Och så är det här med minnet som jag inledde med. Det är intressant att minnet och glömska spelar en så framträdande roll i hela den här långa berättelsen. Och jag ska göra 2 anmärkningar om det utifrån texten. Det första är, kom ihåg eller minns att livet växlar oerhört snabbt. Glöm aldrig att det är så. Josefs liv svänger rejält, måste man säga. Från 17-åringens drömmar, rätt ner i brunnen. Upp därifrån som slav och på ganska kort tid ett bra jobb och en bra framtid. Som lika snabbt berövas honom och han hamnar i fängelse. Och så ett par år senare, över en dag, så blir han Egyptens näst mäktigaste man. Och det är absolut ingen hejd på upphöjelsen plötsligt. Och tänk er den här växlingen från fängelset, länge i fängelse, 700 dygn, till att bli så här upphöjd. Nu far han omkring i den näst finaste vagnen. Han har en guldkedja, förmodligen en ganska kraftig sån om halsen. Överallt där han kommer så faller människor ner och så ropar de där han kommer. Avrek, avrek, avrek. Vad det nu betyder. Det står i kommentarer, bibelkommentarer, att det här är ett egyptiskt ord som inte har kunnat identifieras. Men jag googlade på det. De hade ju inte det på den här tiden. Så jag googlade på det och så skrev jag in orden avrek i Bibeln i sökrutan. Och då skrev datorn, menar du avregistrera bilen? Nej, skrev jag. Men man hör på något sätt vad ordet betyder, avräck. Det är en slags hyllning, en dyrkan. Och det är klart. Det är klart att det gör någonting med en människa att få smaka den upphöjelsen när man nyss har varit fullständigt bortglömd, oskyldigt dömd till ett långt fängelsestraff. Det är klart att det gör någonting att nu få allas beundran. Och observera, att han är fortfarande inte mer än 30 år gammal när han står på höjden av sin framgång. Det finns någon slags centrum i Josefs liv som tycks göra växlingen här mellan framgång och motgång lite mindre känslig. Han vilar i Gud, som jag sa. Han vet också att framgång och motgång alltid växlar och att man hela tiden måste ha det i minne. Men märk att drömmarna som farao drömmer egentligen också handlar om precis det här. 7 goda år följt av 7 svåra eller magra år. Drömmen handlar om att försöka förbereda sig för framtiden. Varför? Jo, därför att framgången i det personliga livet för en nation, framgången är inte evig. Och därför att Josef vet det, så föreslår han en strategi här för att använda framgången. Inte bara njuta av den under några korta år, utan använda den här perioden för att samla resurser för nästa motgång. För han vet att den kommer alltid, så här ser liksom livscykeln ut. Livet växlar. Minns, är hans budskap, att livet ständigt skiftar. Och det gör det väldigt fort ibland. Det andra vi uppmanas att minnas, det är: minns varifrån du kommer. Framgångens frestelse, det är ju att man blir fartblind. Framgången för en in i nya världar. Man möter nya spännande människor. Man kommer i ett sammanhang, i en värld, inte sällan med ett nytt normsystem, en nya värden. Och inte för intet så beskrivs ibland den här rörelsen som en slags bubbla. Någonting som liknar en förälskelse nästan, eller ett rus. Man är inne i någonting som gör att man tappar en massa gamla fästpunkter. Och därför är framgången så farlig. Det här behöver man inte upprepa. Det här vet vi. Att många, allt för många, har offrat familj, kärlek, barn, vänner, församlingstillhörighet på framgångens altare. Man lurades att tro att jag klarar mig med det nya. Jag klarar mig med det spännande. Det här går fruktansvärt bra. Eller man lurades att se det lilla sammanhanget, den gamla familjen, församlingen som jag tillhörde, som en slags begränsning mot det som jag nu ska ut i, som är så öppet och spännande. De gamla, det gamla blir liksom bromsar för det nya jag ska in i. Det är mot den bakgrunden förankringen blir så avgörande. Alltså att komma ihåg varifrån jag kommer, vem jag djupast är. Om framgången imorgon skulle vara borta, vem är jag då? Det finns några ställen i den här berättelsen som antyder att Josef hela tiden har nära till sitt ursprung. Farao utsätter honom för en enorm frestelse vid namnbytet till exempel. Han egyptifierar honom, vill göra det genom att ge honom ett nytt namn. Men Josef är Josef. När bröderna kommer för att hämta säd och blir utfrågade av honom, så rapporterar ju de det tillbaka till sin far. Och så säger de till pappan: han förhörde sig noga om oss och vår släkt och frågade: lever er far? Har ni någon bror? Och när Josef senare tillsammans med bröderna möter Benjamin, lillebror, då hinner känslorna fullständigt i fatt. Och jag läser: Och Josef skyndade ut, eftersom kärleken till brodern överväldigade honom och han var nära att brista i gråt. Han gick in i ett annat rum och grät. Slutcitat. Och ju mer jag läser om Josefs liv, så desto viktigare blir de här läckorna ifrån hans eget hjärta. Där man ser hur nära sitt eget hjärta han bar de sina, desto viktigare blir de. Detta trots att hans bröder så gruvligt har svikit honom. Thomas Andersson Vi, artisten, har en låt som min John och jag har som någon slags gemensam favorit. Vi återvänder alltid till den. Vi har den båda i våra spellistor. Och i den här låten som heter Sanningen om dig, så beskriver han en uppväxt som har gått. 20 år av minnen, stigar man trampat, om hur minnena, citat, sedan ditt livs första simtag har slutit en ring. Och så finns i den här sången följande mening. Det är härifrån du kommer. Det här är sanningen om dig. De orden säger jag allt som oftast till mig själv. Det är härifrån du kommer. Det här är sanningen om dig. Nu måste det sägas att jag anser mig inte vara någon särskilt framgångsrik människa. Men jag tycker att mycket i mitt liv har gått oförtjänt bra. Att jag fick den familj jag fick. Att jag fick gåvan att skriva. Som är bara en gåva från början till slut. Att jag fick arbeta i den här församlingen. Och få brinna för det mer än 30 år senare. Det är inget man tar sig. Och när hybrisen slår till. Det gör den för mig ibland. Jag vet att det gör den för alla någon gång ibland. När hybrisen slår till så har jag funnit ett väldigt bra knep. Och det är att åka hem. Åka hem till min mammas lilla lägenhet i Kramfors. Till Philadelphia, där jag fick min andliga fostran. Åka hem och så gå någon timma på Sveriges mest oglamorösa shoppinggata. Limstadgatan heter den. Det är jag på utsidan av bingolottokuren. Och så äta lunch på jordens tråkigaste lunchservering som heter Träffen. Inte för att hålla tillbaka någonting. Inte för att hämma någonting. Men bara för att inte glömma. Det är härifrån du kommer. Det här är sanningen om dig. För glömsk, för framgång och glömska är en olycksalig kombination. Om det här är sant, det jag säger nu, i våra jordiska relationer, så blir det inte mindre viktigt i relationen till Gud. Den Gud som har gett oss livet och som uppehåller våra liv. Och när den andliga förhävelsen hotar oss, eller säkerheten, så minns det som står i första Korinthierbrevet som en slags ständig uppmaning. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Alltså det var inte det byggde på. Glöm aldrig att allting i ditt liv, allt andligt liv är en gåva från Gud. Och att det är det hela tiden, varje nyfödd dag. Och det här mönstret är så tydligt i Bibeln. Jag vet inte hur många gånger det står i Bibeln orden kom. Otaliga gånger uppmanas Israels folk att komma ihåg en sak. När det går bra. Nämligen att de själva har varit slavar i Egypten. Detta för att inte förhäva sig. För att inte lägga sig till med ett sätt som inte behagar Gud eller tjänar medmänniskor. Och Nya testamentet är fullt av liknande uppmaningar. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Det är inte oviktigt. Kom ihåg dina lidanden. Den dag du slipper dina lidanden så minns att du har haft dem. Kort sagt, livet är inte bara nu, ditt nu. Utan livet sitter ihop med det som har varit tidigare. Minns varifrån du kommer. Så kanske kan man sammanfatta och landa i följande meningar. När det går bra för dig, tacka Gud för framgången. Tacka Gud för möjligheter som öppnas. Gå frimodigt in i dem om Gud öppnar dem. Våga tro att din dröm, den dröm du drömmer, på något sätt sitter i ett större sammanhang än bara dig och ditt. En större utmaning som har med den här världen att göra. Våga tro det. Och inte minst, be och be igen om ett friskt minne. Eller, om du tycker det är enklare, så åk till Kramfors. Amen.